Välkommen till Salmens väg, vår podd från Ersta kyrka i Ersta diakoni och avsnitt nummer 26. Vi sitter här tillsammans med Gudrun Rosén, sjukhuspräst i Uppsala, ledare för Anders Frostessons stiftelsens psalmskola och psalmförfattare. Välkommen hit.
Tack så mycket.
I vårt förra avsnitt intervjuade ju du oss.
Ja.
Nu har vi glädjen att få prata lite mer med dig. Och jag tänkte här, för de som lyssnar och eventuellt inte känner till Anders Frostessons stiftelsens psalmskola, kan du berätta lite mer? Vad är det för någonting?
Jo, men Anders Frostessons stiftelsen kom ju till för att Anders själv ville att psalmsången skulle liksom förnyas. Att det skulle vara ett levande arbete. Så att liksom entusiasmera flera människor att kunna skriva psalm, förnya psalmen. Och så småningom så bildades då den här psalmskolan då, som har rullat nu. Just nu håller vi på med psalmskolan nummer 9. Mm. Och det är under 2 år som man då kan få det här som ett stipendium. Mm. Så man ansöker då hos Anders Frostesson stiftelsens hemsida, kan man hitta information. Så ansöker man om det och så får man gå då vid 6 tillfällen under 2 år.
Aha. Kan vem som helst söka till psalmskolan?
Vem som helst kan söka. Och så. Det, fokus är ju psalm då, för att man kan ju skriva väldigt mycket text på väldigt många olika sätt. Men man lämnar in texter som man själv har skrivit. Mm. Och också bedömer då styrelsen de här texterna utifrån psalm.
Just det. I psalmskolan då skriver man texter, det är inte musik som skrivs,
ja, alltså, eller? Anders Frostesson var ju mest intresserad av text, texten, han var inte så intresserad av musiken. Nej. Men med åren när psalmskolan liksom rullade på så förstås kom det upp det här att musiken är ju en viktig del av psalmen. Så nu finns det ju en kyrkomusiker med i styrelsen. Mm. Och vid ett tillfälle så har vi då musiker som vi plockar in som då får tonsätta texter åt eleverna.
Ja.
Och de får också, nu ska de också få textsätta, tonsättning.
Just det. Och de här psalmerna som skrivs i skolan, förs de ut på något sätt vidare? Eller sker det lite som...
Anders Frostessons stiftelsen för inte ut dem direkt. Utan, men det är klart att de får vingar, många texter och det. Och de som går psalmskolan kommer från hela Sverige. Så att de här psalmerna flyger ut på olika håll i olika sammanhang. Och så.
Mm.
Och det är en fantastisk resa att få gå en sån här psalmskola. Jag gick den själv då för några år sedan.
Mm.
Och få utveckla och få liksom riktigt nörda ner sig i rim eller inte rim. Och såna där diskussioner som man kan hamna i och det här också hur man har en tanke själv om vad man vill uttrycka och sen kanske någon annan läser och så hör någonting helt annat. Då får man ju tänka till och lära sig också att såga det som man själv älskar måste man göra ibland. Mm. Det är jättejobbigt, men det blir oftast bättre.
Men också lämna det och låta den mottagaren höra det den hör.
Ja, så blir det ju till slut ändå. Ja, så blir det för att när man väl har släppt en text iväg, då har man ingen kontroll på den.
Nej,
då får den egna vingar.
Just det. Mm.
Ja, det här med att skapa psalm, och Anders Frostesson som sagt var ju verkligen, han fick en uppgift att skapa samtida texter.
Mm.
Och det hör ju ihop med att den kristna trons tempus är ju presens.
Mm.
Så det är ju viktigt att skapa psalm i nuet hela tiden. Alltså.
Mm.
Och sen när vi talar om musiken kommer jag aldrig glömma sen jag läste de orden i en andagsbok utav broder Roger i TC där han skriver så här. Genom musiken kan det som är omöjligt att uttryckas i ord leda oss till bön. En Bach-konsert kan till exempel få oss att förnimma mänsklig längtan med en sällan uppnådd helig intensitet och den slöja som ibland döljer Bibelns Gud lyfts av. Broder Roger i TC.
Mm. Mm. Mm.
När vi pratade lite inför det här avsnittet, lite tema och sådär, så pratade vi om psalmer som relation.
Mm.
Hur kom du fram till detta ämne?
Jo, men jag tänker ju jättemycket på text. Jag tänker på musik också, men framförallt text.
Mm.
Och en text behöver ha liksom igenkänning. En psalmtext tycker jag behöver skapa relation. Det ska hända någonting med den som sjunger det.
Mm.
Den ska känna igen någonting eller känna sig innesluten, att den är inkluderad. Det kan ibland få skava också. Någonting ska hända och då skapar man relation, tänker jag.
Just det. Men även något som kan skava då, tänker du? Det behöver inte vara bara att man...
Att det känns lättsamt. Nej, men absolut att det kan skava.
Ja.
Livet skaver.
Ja. Mm. Men något som liksom väcker någonting, så att säga. Mm.
Ja. Och i det här skavande ingår i ordet skav också att bli utmanad.
Ja, precis.
Det är det du menar.
Ja, det är det jag menar med skav. Att man måste tänka till lite grann så här. Mm. Och det är en del av relationen. Alltså att någonting händer med mig. Alltså att någonting händer. Mm. Alltså att bara sjunga en text som bara beskriver någonting så där, lite så här på ytan. Det händer inte så mycket i mig då. Och det har inte så stort värde som jag tycker då.
Så ibland när någon har kritiserat mig för vad jag har sagt, så borde jag inte bli knäckt av det. Utan tvärtom så borde jag bli uppmuntrad av att någon har lyssnat överhuvudtaget och blivit utmanad. Ja, det är ju ganska, det är ju en träning.
Ja,
det är ju en träning att inte bli en våt fläck när någon säger det där håller jag inte med om. Det där. Ja. För det kan ju hända att när någon säger så, eller när, om jag själv säger så till någon annan, så kan det hända att det ligger hos mig själv. Det är någonting här som jag behöver titta lite närmare på.
Men det behöver inte vara att någon blir upprörd. Alltså, det kan vara så, men det kan ju också vara så att någon säger så här, det här behöver jag gå och fundera på. Mm. Det här behöver jag liksom, man får med sig någonting.
Ja, absolut.
Och sen tänker jag också att psalmboken som vi har den är ju också relation till generationer tidigare. Det, liksom, det går ju bakåt. Alltså, vi sjunger ju ord som generationer före oss har sjungit. Och det är en relation som går, en kedja som går liksom genom historien.
Mm.
Och det är därför jag har valt den första psalm som jag har valt.
Tänkte säga det, det är ju många hundra år tillbaka.
Jajamensan.
Vad är din relation till psalm 112 som du har valt?
Egentligen, jag valde den mest för att det är psalmbokens äldsta psalm.
Ja.
Mm. Med tanke på det här med relation.
Mm.
Jag tycker om den psalmen. Men jag tycker särskilt om det här liksom att det är ord ifrån 300-talet som vi får sjunga. Jag tycker det är jättehäftigt.
Mm. Är det just att de är så pass gamla eller är det orden i sig som talar till det?
Alltså det är nog åldern som gör det. Och att människor sjunger det genom tiderna.
Ja.
Med lite olika melodier och lite olika översättningar. Det var väl Martin Luther som översatte den från latin, tror jag. Och översättningar gör ju alltid någonting med texten och så. Men att det är ord som har liksom fått vandra vidare. Och fått sitt eget liv. För den skrevs ju i en kontext. Och det var ju liksom en teologisk diskussion den här texten skrevs då. Om Jesu gudom.
Mm.
Så, och nu kanske vi inte pratar jättemycket om det. Det kanske inte är liksom det som ligger överst på agendan i våra församlingar nu. Men det går ändå att den kan få en annan betydelse för oss. Som en julsalm då. Så. Det var väl en adventsalm från början, tror jag. Den var. Mm.
Och sen detta, det är Luther, 1500-talsmänniska. Olaus Petri till svenska, 1500-talsmänniska. Wallin, 1800-talsmänniska. Ja. Alltså, så att det är också århundrade mellan tolkningarna här och översättningarna.
Mm.
Och sen varje psalm, innan vi kanske lyssnar, bara säga att varje psalm också, Ambrosius på 300-talet, är ju att Ambrosius har upptäckt liv i Bibelns ord. Och tolkat det, skrivit det.
Du har valt en inspelning av den här psalmen också som är med Backören och Anders Örvall, eller hur?
Mm.
Anders Örvall som också i högsta grad har bidragit till att sprida salmen vidare i sina arrangemang.
Mm.
Ja, det är dags att lyssna, va? Världens frälsare kom här. lyssnade till psalmen 112, Världens frälsare kom här. Och vi var inne på här att den har ju en text som är ända från 300-talet. Gudrun, vad har psalmen betytt för dig i ditt liv, i din uppväxt och kanske framförallt i tidiga år?
Ja, alltså jag tror att psalmen har varit helt avgörande för att jag har en tro idag överhuvudtaget. Mm. Att psalmen formulerar tron och gör tron levande.
Mm.
Och musik har varit jätteviktigt för mig under hela min uppväxt. Och jag är född på 60-talet och har växt upp på 60-tal och 70-tal. Det var ju en tid när det kom mycket nytt. Och särskilt nya texter som var lite mer, kanske som tilltalade barnöron lite mera. Så. Och jag tänker på Lars-Åke Lundberg och Tore Littmark. Mm. Anders Frostenson förstås, som jag pratat om. Och förstås Britt-G. Hallqvist. Och hon är outstanding i detta sammanhang. Och när jag tittar tillbaka så förstår jag att hennes ord lockade mig otroligt mycket. Alltså att där blev igenkänning, det blev en relation. 1967 så gav hon ut ett häfte med sånger utifrån Gamla testamentet. Titta vad jag fann, hette det häftet. Mm. Jag kunde inte läsa då, men jag lärde mig alla texter. Och det var, liksom, det var många verser på många av de här sångerna. Jag kunde det utan till.
Mm. Som ett, du lyssnade på dem då?
Ja, jag lyssnade på dem. Och det är liksom, hon berättar bibelberättelserna. Men det är på ett lustfyllt sätt. Det är ett språk som tilltalade mig som barn. Jag kunde känna igen mig.
Mm.
Sen 72 tror jag det var, eller 73, så kom nästa med Nya testamentet då. Det visste inte kejsaren om. Jag tror att mina händer är fulla av blommor. Mm. Att den fanns i det häftet.
Just det.
Och den finns ju som psalm också nu. Men alltså, hon hade som barnets perspektiv. Och lite kanske de mjuka värdena och en mjuk gudsbild, tror jag. Mm. Vad som tilltalade mig. Och det är berättelser allt det här egentligen. Det är ingen förkunnelse, som jag minns det i alla fall. Utan det är berättelser.
Men de öppnade på något sätt vägen för din tro?
Ja, men det gjorde att det går att formulera tro på olika sätt. Mm. Det var då också det här öppna upp liksom med familjegudstjänst, att liksom barnen fick en plats i gudstjänsten. Och det spelade ju jättestora. Jag kommer ihåg när vi sjöng första gången psalm 21, Mån och sol, i den kyrka då som jag är uppvuxen i. Och hur vi sjöng, och vi lärde oss en överstämma på refrängen där. Och den liksom, jag kan den fortfarande.
Jag satt precis och tänkte på det, för jag har samma minne av den
när
jag var 6 år. Och man fick lära sig just överstämman.
Och det blev så himla snyggt.
Det var stort.
Ja,
och det hände ju aldrig att man i psalmsång, i alla fall inte där jag gick, att man sjöng i stämmor.
Nej.
Så det blev ju så fantastisk upplevelse.
Ja, jag förstår känslan.
Det finns en äldre präst som heter Inge Lövström, och han har skrivit om Britt-G en böcker om Britt-G, och han kallar ju henne för den ordfyndiga lekfulla poeten.
Ja, ja, verkligen det.
Ordfyndiga lekfulla poeten. Och sen det var någon som har sagt, det finns väl inte, hon har sagt att det finns en litterär väg till tro.
Mm,
en litterär väg till tro. Och det, alltså, så att, det hör ihop, tycker jag, med det där. Och, man kan väl inte bli frälst genom psalmboken, hade någon sagt. Men det kunde man visst, tyckte hon.
Ja, men absolut.
Frihalsad, befriad genom psalmboken. Mm.
Ska vi lyssna på den, eller?
Ja, för berätta, vilken psalm har du valt här nu?
Ja, nummer 21 då.
Ja.
Mån och sol. Mm. Och det är Västermalms församling som sjunger.
Då lyssnar vi på den. Måne och sol.
Thank you.
lyssnade vi på psalm 21, Måne och sol. Gudrun, du skriver ju psalmer själv också.
Mm.
Berätta lite mer om ditt psalmskrivande. När det var genom psalmskolan, eller var det tidigare? Förstås,
nej,
du har börjat,
man måste ju börja tidigare. Ja, förstås. Man ska...
Men det utvecklades där,
ja,
kanske?
Ja, men precis. Ja, men det kanske var 15 år sedan som jag började att testa och spela mina, eller göra mina första psalmer. Och det var när jag fick min första iPhone.
Mm-hmm.
För att jag, i början så skrev jag mycket melodier också. Mm. Jag hade mycket melodier i mitt huvud, men jag glömde ju alltid bort det.
Ja, så då så, sjöng du in dem?
Ja, precis. iPhone, då hade jag ju tillgänglig liksom en inspelningsfunktion. Ja, ja, ja. Så kunde jag sjunga in det, sen kunde jag sätta det på noter och sen greja med. Så text och musik blev samtidigt.
Just.
Och det var väl ett sätt att vara liksom kreativ och... ja, att få utveckla det kreativa. Att det kreativa rummet behövde jag för att må bra, helt enkelt.
Så det var inte så att du kände att det här, här saknas det en psalm?
Nej, min lust att skriva har kommit från en egen liksom, inre längtan att få vara kreativ och inte att vara nyttig.
Nej.
Sen ibland får jag förstås förfrågningar att göra en psalm utifrån något speciellt tema och sådär. Men jag måste alltid hitta liksom lusten och den kreativa liksom flödet.
Det kommer därifrån.
Ja, för annars tycker jag inte att det är så roligt.
Nej.
Så,
nej.
Ja. Och det är en väldig utmaning att få uttrycka sin tro och få uttrycka teologin i den här ramen som psalmen är. När jag predikar som präst, det gör jag ju förstås ibland, då kan jag ju flumma ut ganska mycket, använda många ord. Men när jag skriver psalm, då måste jag kondensera ner.
Ja, hur ser ramarna ut i psalmskrivandet?
Ja, men det är rytmen, det är formen, det är stavelser, det är betoningar. Mm. Alltså det är ganska mycket att tänka på. Och kanske inte ha liksom 100 verser, utan man får säga saker. Jag skriver sällan mer än 3 verser. Mm. Det har hänt 5 verser har hänt.
Men du skriver text och melodi istället?
Ja, alltså det är både och. Ja. Ibland blir jag lite trött på mina egna tonsättningar, då ber jag någon annan. Så att nu för tiden så är det nog så att det är andra tonsättare oftast till mina texter. Men jag skriver ibland musik också.
Ja.
När jag lyssnar till dig nu, Gudrun, så kommer jag på några one-liners. Jag tycker en är väldigt bra på tal om många ord. Då någon har sagt att en rännil är mer talande än en pladdrande störtflod.
Ja, precis. Ja, men
lite det är en bra one-liner.
Jo, men liksom, och man får tänka också så här, vad är det jag vill säga? Alltså, vad jag vill säga? Vad är det viktigaste? Som jag då kanske slutar psalmen med eller har i en refräng. Någonting sånt. Och det här har hjälpt mig också när jag predikar. Att då har jag liksom samma tänk sen. Så här till slut. Men vad är det egentligen jag vill säga? Mm. Vad är det viktigt? Vad är det som, om man bara ska ta ut en mening? Mm.
Men en angelägen psalm, du hör ju att det, här att det är angeläget för din egen kreativitet. Mm. Mm. Men en angelägen psalm, har någon sagt, kommer ju också ut levande hjärta.
Ja, men...
Det är en angelägen psalm kommer, och det hör man ju på hur du...
Jag bearbetar ju jättemycket, inte bara min tro utan det jag är med om på mitt jobb också, alla samtal jag har. Det är inte så att mina psalmer handlar om det, men det är liksom i bearbetningen efteråt på något sätt.
Och ditt arbete är på Akademiska sjukhuset, så det är ju...
Ja, alltså livets skörhet, det tror jag finns i nästan alla mina psalmer, tror jag.
Men jag tänker på det här när man skriver en text och inte melodin själv. Ja. Jag tänker att det är en utmaning, nu ska vi inte hänga ut någon tonsättare, men om man har skrivit en text som sen ska tonsättas och så får man höra den och så kanske det inte blir riktigt alls som man själv har tänkt sig. Alltså inte hur det alltså, men stämningen i den hela, det är ju verkligen en utmaning, skulle jag tycka, om jag skrev text.
Jo, men där,
att känna att man kan lita på det.
Och ibland så kan också tonsättningen lyfta, att det blir bättre än man kunde tänka sig. Så att det här är superspännande.
Ja.
Allra roligast när jag just samarbetar med en musiker, det är att få musiken först och sätta texten till.
Mm.
Det är det ovanligaste. Det är inte så vanligt att man gör så. Men jag tycker det är roligt att få gå liksom och lyssna. Vad har jag för ord i den här melodin?
Mm.
Bli lite inspirerad av melodin.
Ja.
Och då kan ju tonsättaren bli lite chockad när han får tillbaka.
Ja, precis. Det kan bli åt det hållet.
Man, ja, men det här. Vad har hon gjort med min melodi? Så att, men det är mycket tillit alltså, när man skapar.
Ja,
det är
visst,
mycket tillit till varandra.
Ja.
Så är det. Mm.
Och vi ska ju avsluta programmet med en psalm som du har skrivit. Berätta mer om den.
Ja, men den salmen var en beställningssalm. Sjukhuskyrkan skulle ha fortbildningsdagar, det har vi varje höst. Och då skulle temat vara, då vi skulle ha en uppe i Skellefteå, och temat skulle vara dödshjälp och vid livets slutskede. Och då frågade de, kan du inte göra en salm om det? Och så tänkte jag, men det kan man väl inte göra en salm om, tänkte jag. Mm. Men jag antog utmaningen och skrev den här salmen som då heter När livet avlövas. Som ett sätt att beskriva, alltså det finns ju många salmer som beskriver döden. Mm. Som beskriver himlen. Men döendet finns inte, vad jag vet, någon salm som gör. Och då tänkte jag att ja, men det där kanske är egentligen en lucka som jag skulle kunna fylla ut. Och jag har också, tycker att det är viktigt att sätta ord på den här, eller så här, jag har skrivit ganska mycket sånger och salmer för barn om döden. Den här är inte för barn, utan det här är liksom vuxenperspektivet. Men jag har grejat ganska mycket med det. För jag vet att det är viktigt att kunna prata om döden. Mm. Att det också stärker livet att prata om döden. Mm. Och då gäller det att hitta ord och ett sätt att kunna prata om döden. Mm. Ja, så att jag valde att jag skulle sjunga den sången. Och det är jag som gjort både text och musik just på den här salmen. Ja. Då. Mm.
Då ska den få avsluta vårt program. Stort tack, Gudrun, för att du kom hit och... Som du själv sa i förra avsnittet, salmens väg går vidare.
Ja, tack för att vi fick komma.
När livet avlövas går mot höst, jag tappar mina förmågor. Min väg är okänd, jag ber om tröst. Rädd för mina plågor. Hör hos mig. Gud ska bära, vara nära vid avgrund och djup. När liv går mot slut. Var hos mig. Var hos mig. Gud skapar världen vi lever i. Var varsam med livets flöden. Respekt för livet, ett värdigt liv. Värdigt in i döden. Var hos mig. Gud ska bära, vara nära vid avgrund och djup. När liv går mot slut. Var hos mig. Så frö och knopp och allt är redo för våren. I verkligheten finns livets hopp.